Nu ska vi läsa ett stycke ur Romarbrevets femte kapitel. Romarbrevet 5. Vi läser ju slutet häromdagen, nu ska vi läsa början. De första fem verserna. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i, och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så. Vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige ande. Ja, det här är ju lätt att läsa. Fem verser, det går på 15-20 sekunder. Men det här är ju en läxa för hela livet. Det är ju inte en självplågares bekännelse det här. Även om han skriver att vi är stolta över våra lidanden. Utan Paulus har förstått att det finns något att lära i de svåra situationerna. Som man aldrig upptäcker när allting går en väl i händer. När man har läget under egen kontroll. Då kan man aldrig upptäcka vilken trygghet man har i att Gud har läget under sin kontroll. Och därför så finns det någonting som man kan upptäcka, kanske bara i de, vad ska vi kalla, förnedringens stunder. Då man inte har läget under egen kontroll. Då kan man upptäcka någonting som kan vara svårt att upptäcka annars. Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom den heliga ande. Och det där ordet skulle jag vilja få uppehålla mig vid lite grann. Guds kärlek ingjuten i våra hjärtan. Vi vill ju gärna att skriftens vittnesbörd och vår livserfarenhet ska stämma överens. Och det måste ju alltid vara vår strävan när vi läser skriften. Att vi inte kommer fram till någonting som varken man själv eller någon annan kan känna igen. Utan vi måste lära oss att förstå skriften ihop med vår livserfarenhet. Och då ställer man naturligtvis frågan, är det nu sant det här då? Guds kärlek, har den ingjutits i våra hjärtan? Så går man och känner efter, har jag en massa kärlek nu i hjärtat här? Och nej, vet inte, jag känner mig ungefär som folk gör mest, tror jag. Kanske att jag känner mig lite gladare ibland och sådär, men det finns ju andra som ser ganska häftiga ut dem också, så att jag vet ju inte säkert om det här är sant. Men låt oss då tänka efter, kärleken, den gör inte mycket väsen av sig, säger Paulus. Den är inte en massa buller och bång. Den sticker inte ut huvudet i alla lägen. Utan den finns där när den behövs. Detta att gå med Guds kärlek i sitt hjärta behöver inte nödvändigtvis återspegla sig i ens känsloliv varenda dag. Ibland möter man ju såna här riktigt känsloprunkande människor som nästan i sentimentalitet vill hela världen väl och så vidare. Men det där är kanske inte normalfallet precis. Det finns sådana människor också. Men alla vi andra som inte kan gå omkring och göra så där, vi ska ju inte uppfatta som att det var det vi var tvungna att göra. Utan jag tror så här att kärleken visar sig, så att säga, i smärtans ögonblick. Det behöver inte alltid vara din egen smärta. Det brukar ju alltid vara så här när man ska värva förebedjare till förbönsgudstjänst på ett ashram, så frågar man lite folk och alla blir lite förskrämda och så här, och ja, jag vet inte, jag är nog inte lämplig. Ja, men det är ju inte dig det hänger på. Det hänger ju på Gud. Ja, men jag står nog över den här gången, tack. En rätt så vanlig kommentar. Men så finns det alltid människor som säger att jag är totalt olämplig, men jag kommer ändå. och jag känner mig inte beredd, och jag känner mig usel och dålig och allting. Och jag måste ju säga att jag har ju varit med på hundratals ashram vid det här laget. Och i synnerhet om det är ett längre ashram så är, om man har suttit i mycket själavårdssamtal och kanske varit igång från tidig morgon till sen kväll, så kan man ju när lördagen kommer och förbundsgudstjänst, så känner man sig så här, bara jag kan stå på benen så är det bra. Man kan vara rätt så trött ibland. Men alltid är det så, när man plötsligt har en människa framför sig som talar om sin nöd. Då. Ja, men visst, den finns ju där. Guds kärlek. Och plötsligt så glömmer man bort sig själv, och plötsligt så finns kraften där, och plötsligt orkar man stå på benen, och efteråt så tycker man det var ju alldeles underbart, en sån härlig gudstjänst, och ingen har ju blivit så välsignad som jag som är med som förbedjare. Det jag menar är det här, att när Gud ger oss den heliga ande, så ingjuter han sin kärlek i våra hjärtan. Och det betyder inte alltid att vi går omkring och bubblar av välvilja och kärlek, att vi känner oss sådär vansinnigt förändrade alla gånger. Men i det ögonblick vi möter en lidande människa, en medmänniska, så upptäcker vi plötsligt att här finns det resurser inne i mig själv. Jag upptäcker dem inte förrän jag står i situationen. Jag kan inte sitta och förbereda mig och nu riktigt kanske mobilisera mina förråd av kärlek. Men i det ögonblick jag står där, så erfar jag plötsligt, man kan göra det gång på gång, här finns någonting som inte tillhör den naturliga människan. Här finns en förmåga att lyssna. Här finns någonting som öppnar mig för den andra människans lidande. Och det är ju en erfarenhet vi kan göra som kristna. Och kanske också på det sättet förstå att om vi vill erfara gång på gång att Guds kärlek är ingjuten i våra hjärtan genom den heliga ande, så får vi lov att ställa oss i de situationer där så att säga anden låter kärleken strömma. Sen är det ju också så att Paulus talar om att det här är en upptäckt man kan göra inte bara i det ögonblick man ställs inför en annan människas lidande, utan att man också kan göra det i sitt eget. Det är en svårare upptäckt, men också den finns där. Och då säger han, då leder det till en i grunden väldigt djupgripande förändring av ens personlighet på längre sikt. Vi är stolta över våra lidanden, våra egna alltså. Eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Man tänker så här, hur i all världen ska det gå till? Det måste ju vara svårt. Nej, det kanske inte är värre än så här än att man får en svaghet i sitt liv som inte går över omedelbart. Man kan inte via någon explosionsmetod bara lyfta sig själv ut ur det hela, utan uthålligheten och fastheten och så vidare hänger kanske bara ihop med att det går inte över. Så är det ju ibland. Man får en svaghet, man får en svårighet, man får ett lidande som bara är där och är där och är där igen. Och i början så försöker man hitta alla möjliga utvägar, och man brottas med frågor och man blir rebellisk, man åker hiss upp och ner och det är mycket dramatik. Och så småningom när man har stångat sig blodig mot sina egna förutsättningar så infinner sig stillheten. Och med den förvandlas ens personlighet på djupet. Man gör det inte själv. Det är bara så att Guds kärlek är ingjuten i våra hjärtan, och till sist är det den som tar hem spelet. Så är det också ibland. Livet har ju en sån mångfald. Låt oss inte lägga det här som en mall som alltid måste genomföras. Men ibland ser man ju i livet att det kan fungera på det sättet, och då får vi låta det vara så. Herren har ju många sätt att överbringa hjälp. Guds kärlek är ingjuten i våra hjärtan, och vi har alltså speciella möjligheter att upptäcka hur sant det här är när vi kommer i trångmål eller när vi ställs inför andra människors trångmål. Naturligtvis är inte det den enda upptäcktsmöjligheten, utan Bibeln talar ju om många andra möjligheter för oss att uppleva, ta emot detta som en gåva, att Guds kärlek är ingjuten i våra hjärtan. Och låt oss bläddra till 1 Korinthierbrevet 14:4. 1 Korinthierbrevet 14:4. Den som talar med tungor bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen. Den som talar med tungor bygger upp sig själv. Ja, vi kan ju utlägga det här så att det blir någon sorts mystisk, nästan magisk funktion. Jag sitter här och jollrar och så händer det mest vidunderliga ting med mig. Men Paulus har redan strax innan sagt så här, 13:1. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. Och så för han det hela vidare på några andra nådegåvor. Han talar om nådegåvor utan nåd. Tungotalet i sig förändrar ingenting. Det kan vara buller och bång. Och det har vi väl kanske alla upplevt ibland, både i våra egna liv och i andras, att det låter mest som en sanitär olägenhet. Och man kan till och med göra den iakttagelsen så till en grad att kanske en tungotalets gåva som man själv fick en gång tystnar i ens liv. Man kanske har hört människor yla i tungor tills dess att man tänker att nej, nu får det vara bra. Nu pratar jag svenska här. Och det må du gärna göra. Det är fint med svenska, det är ett bra språk. Men på något sätt, det gäller ju att ta vara på denna gåva, inte som någon sorts magiskt rabbelirabbel eller som något mantra att hålla på och älta fram och tillbaka, utan som ett unikt uttryck för hjärtats kärlek till Gud. Att sitta och tala i tungor medan man tänker på 100 andra saker, liksom, hur ska jag hinna in med bilen till verkstaden imorgon och vänta nu lite grann, jag kanske kan ta spårvagnen sen, det leder ju ingen vart. Men om jag talar i tungor en stund som jag verkligen vill vända hela min varelse mot Gud, och alltså så att säga tungotalet är ett uttryck för min gudsgemenskap, då kan jag känna detta igen. Guds kärlek är ingjuten i mitt hjärta genom den heliga ande. Det är den stora stötestenen när man talar om tungotal med folk. Det är ju frågan, är det jag som talar eller den heliga ande? Inte minst när man ska hjälpa människor loss i den här funktionen, så kan ju det vara ett berg av svårigheter att ta sig över. Jag kommer ihåg en gång på ett ashram för många, många år sedan, så kom en kvinna fram efter ett bibelstudium och så sa hon, jag har hört på en kassett med dig, sa hon, där du talar om tungotalet. Och jag blev så intresserad så jag ville gärna ha tungotalet, och jag har gått till alla möjliga och bett att de skulle be för mig, och folk har lagt händerna på mig både kors och tvärs, men det har inte blivit någon tungotal ändå. så tittar hon på mina nävar. och jag bara kände att jag skulle inte flyga på henne så att, och försöka. Utan jag sa det att jag har en möjlighet, vi kan sätta oss en stund och samtala. Och jag visste ju föga vad vi skulle prata om, men vi rörde oss i cirklar runt det här ämnet. Och så rätt vad det är så jag vill minnas att hon pratade lite grann om sitt yrke. Och sa det att hon hade så svårt att lämna något ifrån sig som inte var perfekt. Och så kände jag en liten maning inom mig. Där är det. Hon pratade vidare en stund, men sen sa jag när jag fick en chans att, hörru, du sa för en stund sedan att du kunde inte tänka dig att lämna någonting ifrån dig som inte var perfekt. Ja, så är det, sa hon. Men då är det ju alltså så att du vill ha ett perfekt tungotal. Det kanske du aldrig kan få. Utan det här kanske bara fungerar inom barnaskapets villkor. Då blev hon alldeles tyst. Och så fick hon en liten röd fläck på halsen här. Och så fick hon en liten röd fläck på halsen där. Och så växte de där fläckarna. Och så till sist så var hon alldeles röd över hela ansiktet. Och sen grät. Jag rörde henne inte. Jag sa inte. Jag bara tittade på. När hon hade gråtit en stund så talade hon i tunga. Därför att alla våra funderingar. Hur ska jag göra för att göra rätt? Med antagligen bara ett hinder. Men när det kommer i en stund då våra hjärtan liksom är vända mot Gud, då är det rätt. Och sen kan man springa ut i världen och säga, tjoho, jag har fått tungotalets nådegåva och nu är det alltid den heliga ande när jag kör igång. Det är det kanske inte alltid. Men kärleken går förlorad i tungotalet och det blir en massa teknik istället. Då kan man kanske ändå känna att, men älskade vän, nu är det väl mest buller och bång i alla fall. Den heliga ande kommer ju aldrig som kontrollanten eller kontrollören eller superintendenten eller kronofogden eller något sådant. Han kommer som hjälparen. Vem är det som talar tung? Ja, det är du förstås. Den heliga ande är med och hjälper dig. Vem är det som bestämmer vilka läten är som kommer? Ja, det är väl ni bägge ihop. Men det är den heliga ande som ger kärleken i det. Slappna av. Och låt den heliga ande som är utgjuten i ditt hjärta komma med den kärlek som fyller tungotalet med ett outsägligt innehåll och som bygger upp dig själv. Paulus talar ju i 14 kapitlet här väldigt mycket om missbruk av tungotal. För det var ju tydligen så att det blev så mycket av den varan i gudstjänsterna så att man kunde inte göra sig hörd med vare sig predikningar eller uppenbarelser eller med böner eller något. Sån här karismatisk vildvuxenhet. Jag vill gärna att ni alla talar med tungor, säger han, 5 versen, 14 kapitlet. Men helst att ni profeterar. Att profetera är bättre än att tala med tungor, såvida man inte kan tolka sina ord så att församlingen blir uppbyggd. Nej, bröder, vad hjälper er om jag kommer till er och talar med tungor men inte ger någon uppenbarelse eller kunskap eller profetia eller undervisning? Om ett livlöst instrument, en flöjt eller en harpa ger ifrån sig toner som inte kan skiljas från varandra, hur ska man då kunna uppfatta vad som spelas? Och om en trumpetsignal är otydlig, vem gör sig då färdig till strid? På samma sätt med er. Om ni inte använder tungan till att tala begripligt, hur ska man då kunna uppfatta vad ni säger? Då talar ni ut i tomma luften. Hur många språk det än finns i världen så är inget utan ljud. Men om jag inte vet vad ljuden betyder blir jag en främling för den som talar och han en främling för mig. På samma sätt med er. När ni nu söker vinna andekrafter, försök då få dem i överflöd till församlingens uppbyggelse. Därför ska den som talar med tungor be om förmågan att tolka sitt tal. Ty om jag ber med tungor är det min ande som ber medan mitt förnuft är overksamt. Vad innebär nu detta? Jo, att jag vill be med min ande men också med mitt förnuft. Jag vill sjunga med min ande men också med mitt förnuft. För om det är i ande du ber en tackbön, hur ska då den som har sin plats bland oinvigda kunna säga sitt amen till din tacksägelse? Han förstår ju inte vad du säger. Det är bra att du tackar men den andra blir inte uppbyggd av det. Gud vare tack, jag talar mer med tungor än någon av er, men i församlingen vill jag hellre tala 5 ord med mitt förnuft, så att också andra får lära sig något än 1000-tals ord med tungor. Visst möter man ju ibland människor som läser det här och säger att det Gud har förbjudit oss att tala i tungor i gudstjänsten, så nu får man verkligen hålla munnen i styr här så det inte kommer något tungotal. Nej, det är ju inte så heller. Men det som sker i gudstjänsten i församlingen ska ju vara någonting som länder till allas uppbyggnad. Och i Korint var det ju uppenbart så att man talade så mycket i tungor var och en för sig, så att det blir bara kakafoni. Vi kan missbruka alla nådegåvor. Alla nådegåvor kan på något sätt användas utan att det länge finns nåd i dem. Du kan få en helandets nådegåva och praktisera den så att det är idel nåd. Och så småningom kan du göra om den tills att det blir så mycket teknik att nåden är borta. Och du finner till din förundran att folk fortsätter att bli friska. Ja visst, men nåden finns inte längre kvar. Och nu var ju alltså tungotalet en möjlighet given till dem som så att säga fått gåvan. En möjlighet att, vad ska vi säga, nästan påminna sig om och praktiskt på nytt erfara att Guds kärlek är ingjuten i mitt hjärta genom den heliga. Vi kan behöva få en praktisk påminnelse om det här. Ty var och en som har erfarenhet vet att när man efter en stund har sträckt sig mot Herren med outsägliga ord, så kan Guds frid som övergår allt förstånd så att säga uppfylla ens hjärta. Inte bara som en väntande resurs, utan som en ögonblickets praktiska erfarenhet. Och det har ju en väldig förmåga att bygga upp oss och göra oss skickade till att också ha något att ge vidare. Det behöver ju inte betyda att man måste tala i tungor 3 timmar varje gång man ska träffa någon på gatan och kanske skaka hand med honom eller någonting sådär för att ha något att ge. Ibland gör vi väldigt mycket teknik av det här. Och ju mer teknik vi infogar i någonting så ömtåligt som tungotalet, desto mer går det sönder. Det fungerar bäst i barnaskapets ande. Och det gäller ju inte bara tungotalet det här, utan det gäller ju all sorts bön. Jag tror att vårt böneliv är många gånger en katastrof därför att det är så resultatinriktat. Precis som tungotalet blir en katastrof när det blir allt för resultatinriktat. När man hör människor som ska tala halva dagar i stöten i tungor för att jaga bort demoner, så har man en känsla av att nu har din kärlek väl resultatinriktad. Jag menar, jag klappar ju inte om min hustru för att hon ska diska åt mig, utan jag gör det ju för att jag vill säga till henne att jag tycker om henne. Diskar gör hon ju ändå. Ibland gör jag det med. Så det är så. Men jag menar att kärleken måste få lov att uttrycka sig på sina egna villkor utan en massa bifunderingar om vilka resultat det ska leda till. Ju mer vi gör kärlekens funktioner resultatinriktade, desto mer berövar vi dem deras inneboende kraft. Jesus säger så här om vanlig bön, alltså sånt som sker på svenska och norska och värmländska och annat sånt här, Lukas 11 och 11. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk, eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt den som ber honom? Det är bönens, tror jag, grundläggande villkor. Vi befinner oss i ett samtal med Gud. Och Gud ger helig ande. Gud uppväcker på nytt kärleken i våra hjärtan. Men så spanar vi in alla behov i världen och tänker att ja, nu måste vi bedja för det och vi måste bedja för detta, och vi blir allt för resultatinriktade, allt för lite gudsinriktade och allt för mycket resultatinriktade. då berövas vi möjligheten att gå stärkta ur våra bönestunder. Den bönestunderna blir grovjobb och inget annat. Och man kan ju för allt i världen säga som Johannes Fasius sa en gång i världen att bön är ett mycket tungt arbete, men det är väldigt bra betalt. Och det är ju också sant. Men på något sätt detta att bönens grundläggande funktion ändå är att så att säga få utlösa på nytt Guds kärlek i våra hjärtan. Och vi kan ha någon sorts effektiviseringens smärtgräns både när det gäller tungotalet och när det gäller bönelivet. Och när man går över den så blir man så resultatinriktad så man snarast känner sig utplundrad inombords. En påfylld med Guds heliga ande. Filipperbrevets fjärde kapitel är ju ett ofta citerat ställe. Och med rätta, därför att det innehåller så djupa ting. Fjärde versen. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är, Herren är när. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Ja, det här handlar ju också till en del om detta med att leva nära Herren på ett sådant sätt att Guds kärlek som är ingjuten i våra hjärtan får en chans att visa sig. Och märkligt nog blir ju den där funktionen tydligast i sådana kriser när ens hjärta och ens tankar liksom rusar iväg till allehanda svårigheter och allehanda bekymmer och tänk om det där händer och tänk om detta inträffar. Filipperbrevet 4:4. Att be Gud att våra hjärtan och våra tankar ska bevaras i Kristus Jesus. Det är liksom ett annat sätt att uttrycka den erfarenhet som man kan göra under en stilla stund av tungotal med Herren. Under en stilla bönestund som inte är allt för västerländskt resultatinriktad. Och ibland kan man få be om hjälp att få den, vad ska vi säga, den bönefrid i ens innersta som gör det möjligt att få erfara Guds kärlek i ens hjärta. Herre, mina tankar rusar hit och dit. Jag orkar inte koncentrera mig. Jag har snott som ett skollat troll hela dagen och jag känner mig jagad till 1000 och säkert ett blodtryck på 200 över 120. Hjälp mig att mitt hjärta och mina tankar blir bevarade i Kristus Jesus. Så att jag får en lugn stund tillsammans med dig. Och kan upptäcka att långt, långt innanför alla nödvändigheter och alla klockslag och alla tv-program och allt så finns Guds kärlek ingjuten i mitt hjärta. Väldigt mycket av den kristna trons praktiserande handlar om påminnelser. Och särskilt tydligt blir det ju när vi kommer till nattvarden, gör detta till min åminnelse. Vi behöver få påminnas om detta med att Gud har lagt sin kärlek i våra hjärtan. Och ju oftare vi återvänder till den upptäckten, att anden hela tiden väntar på att bli återupptäckt i vårt innersta, desto mer kommer vi också i balans i våra liv. De av oss som har fått tungotalets gåva har där en möjlighet. En möjlighet som ofta får ligga i byrålådan och rosta, om man nu kan göra det i byrålådan. Därför att ofta är det så här när man har fått, låt oss säga detta som en gåva. Åh, det är ju fantastiskt, det är ju underbart. Och efter ett tag vänjer man sig. Och det finns ingenting som är så hotande mot det andliga livet som det är att vi vänjer oss så att det blir självklart. När det oerhörda är självklart så har det mist sin kraft. Så är det ju också i äktenskapet. När det är självklart att gumman går där så är ju kärleken på ett sätt borta. Kan man livet ut bevara en förundran, tänka att du ville leva med mig, så är ju kärleken kvar. Ibland behöver vi nästan få be Gud att de gåvor som han har lagt i vårt liv och som kanske ligger outnyttjade, vi får säga: Herre, ge mig tillbaka en förundran över det du gav mig en gång och hjälp mig att upptäcka att det finns där fortfarande. Du ångrar inte dina gåvor, du tar inte tillbaka dina kallelser. Därför att när förundran kommer, då kommer också användandet. Inte som en plikt, utan som en glädje. Och då ser vi också till att vi får de där stunderna som kan fylla oss själva med en sån outsäglig kraft. Guds frid som övergår allt förstånd. Och som bevarar våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Ger oss lite distans. Nyttig distans. Till allt det där som annars vill tränga sig på oss så till en grad så den nästan äter upp oss. Det kan vara väldigt nyttigt. Vi ska påminna oss, vi ska alltid komma ihåg detta. Guds kärlek finns i våra hjärtan genom den heliga. Så att när du ser en människa och tänker, ja, men jag har inget att ge honom, det är en person som har det svårt, så kan du våga tänka att när jag har hunnit fram till honom, då har den heliga ande som bor i mitt hjärta börjat låta flödet av levande vatten strömma. Och det blir ett flöde som räcker till både honom och mig. Han får något och jag får något. Just för ögonblicket känner jag ingenting. Men jag vet att när jag har kommit fram och står i den situationen, då finns det ändå något. Det är liksom det vi får utgå från. Det är det vi får förlita oss på. Det är det vi får återupptäcka från dag till dag. Det krävs modet att liksom gå fram och ställa sig hos den andra. Säga, här är jag. Men har man varit med om det här några gånger så vet man att Herren är trofast. Det jag inte känner nu, det känner jag när jag kommer fram. Samma sätt kan man känna sig väldigt splittrad en bönestund. Jag kommer inte ge någonting. Jag känner mig så risig och trasig och nervös. Jag har 100 saker. Jag borde varit på 10 ställen samtidigt. Jag vet inte om ni plågas och sånt. Jag tycker det här är väldigt jobbigt. Men när man ändå är där, så kan man ändå erfara Guds kärlek. Den finns där hela tiden. Ibland får vi lita på att den finns där. Den känns inte alltid, men i det ögonblick som den kan göra sig påmind, så upptäcker vi också på nytt, ja, men den finns ju där. Gud är trofast.